Det här är Kaliber i P1, Sveriges Radio. För över 10 år sedan fick Försvarsmakten ett unikt uppdrag från regeringen. Att bygga upp det som skulle bli ett av världens största statliga avelsprogram för schäferhundar. Hundar som ska rädda människor, nosa upp minor och vakta militära objekt. Kaliber har borrat djupare i den här statliga hundaveln. Och i en serieprogram kommer vi få höra en berättelse om miljonaffärer, hundhandlare och bulvanupplägg. Här är del 1. Bråket.
Kom, Chrissy. Kom, Chris. Här, här. Kom, kom. Får jag bolla? Här, Chrissy. Kom igen nu. Får jag bollen? Skynda dig. Tack, tack. Tack ska du ha.
Det är otroligt roligt att ha en hund. Det är ett sätt att leva. Jag tror nu när jag är äldre så där, när det inte lika, jag har ingen prestige eller någonting, jag har bara roligt, jag njuter av livet. Och då är det ett annat sätt att äga hund mot när man har haft perioder när man har varit mera, ja nu ska vi tävla, nu ska det bli massa krav och grejer. Då är det ett annat sätt. Det här är perfekt för mig nu.
Akta dig du! Kom, jag tar dig!
Jag är en sån här lite rotarmänniska, så du rotar i någonting ett tag. Det här Försvarsmakten har blivit ett sånt projekt. Jag var nästan manisk ett tag. Alltså jag ringde 1000 människor, tror jag. Nej, det gjorde jag inte. Men jag pratade med massor. Jag har hur mycket lister hemma och så. Och då fick jag höra från olika håll att det var liksom en hel sörja. Alltihopa.
Crazy, crazy, kom! Strunta i det där nu. Du måste visa allt du kan.
Du lyssnar på Hundfabriken, en granskande serie från Kaliber. Första delen heter Bråket.
Det bör vara riktiga chefexemplar, inga tunna, spinkiga, nervösa och bitska typer.
Sen är ju hund- och hästfolk lite speciella. Det är känslomänniskor, vi arbetar med djur.
Det är någonting som döljer sig här.
Nej, det här är bara, det är bara kladd. Kladd.
Jag tyckte hon fixade bra. Hon var lite ovan vid skotten och spelade ganska rejält. Så att hon kom tillbaka igen och tar tag i trasan. Så att det anser vi var okej.
Mm. Märsta, strax norr om Stockholm. Militärt område.
Håll vi på öronen i då. Det smäller ganska bra, va?
Pistolskott har precis avfyrats.
Inget större besvär, men vi måste prova skotten. För det finns ju de hundar som trots allt är... Jag tycker det är jobbigt med skott och så. Man är ju rädda för skott, men i det här fallet så... Är det mer skottuppvarna? Hon släpper och tittar och går tillbaka igen. Det är inte utslaget på något vis. Vi gängar på lite så ska vi...
Det som pågår här är en del av något helt unikt. Svenska Försvarsmakten är en av världens största statliga uppfödare av schäferhundar.
Ja, det var en sån tuffing det, säger. Då går ni två tillsammans och så vänder du höger och så går du förbi den där.
Och här på anläggningen i Märsta... Testa som djuren är bra nog för att bli tjänstehundar inom Försvarsmakten eller polisen. En brant trappa, mörka rum, balansövningar, skrammel och pistolskott. Det är några av momenten där man ser hur hunden klarar sig. Sen år 2004 har Försvarsmakten sysslat med storskalig hundavel. Det är regeringen som har bestämt att de ska förse både sina egna förband och polisen med starka, friska och pålitliga hundar.
Så kallar du på hundarna en gång.
Ansvarig för att sålla ut de bästa tjänstehundarna är kapten Pierre Wahlström.
Helt fantastiskt att få uppleva detta unika. Att se sig glädjen hos en hundförare som tar en hund från oss, som spårar kappen. En grov brottsling och få sätta den inför grindarna eller att hitta en stor mängd sprängämne i Afghanistan och därmed rädda en hel by. Det är ju kontentan av det vi gör egentligen. Det är ju det vi brinner för. Det är det som driver oss att göra detta varje dag. Jag testar ju runda slänga 200 hundar om året. Jag har gjort det de sista 11 åren. Ja, ungefär. Så att det krävs ju en visst brinnande intresse.
Själv har Pierre Wahlström lång erfarenhet både av att föda upp hundar och att tävla. Han är något av en internationell kändis inom hundvärlden.
Jag vann VM 2007 för hundar, för chef för VM. Så att jag har själv varit med och är fortfarande med i den civila biten också. Så att jag får förhålla mig till båda sidorna.
Du är världsmästare alltså. Är det, vad kallas det för någonting då?
Jag är världsmästare i IPO för i spår, lydnad och skydd 2007. Och vice världsmästare 2006.
Schäfrarna som testas här är framavlade av Försvarsmakten. Man har bott hos fodervärdar i ungefär ett år. Privatpersoner som frivilligt ställt upp och tagit hand om hundarna från det att de var valpar tills de nu är mogna att testas. För de hundar som klarar testerna börjar ett nytt liv med träning, nya tester och kanske en framtid som arbetande hund inom försvaret eller polisen. De som inte klarar testerna kan fodervärdarna få ta med sig hem igen. Sebastian Bergman och hans sambo Camilla Lundin har blandade känslor när det står klart att Försvarsmakten ville satsa på hunden Curly som har bott hos dem.
Vi hade ju den inställningen från början, det är ju tufft liksom, men att vi var beredda på att bli av med henne. Man gör ju ändå, man känner ju att man gör en insats på något sätt, för det är ju för samhället också. Det är ju det allra viktigaste med alltihopa.
Hur blir det då att lämna ifrån sig den här då?
Ja, det kommer nog bli att gråta lite.
Blir det ändå?
Ja, absolut. Det är jättetufft. Och tomt. Så är det.
Fodervärden Lollo Knutsson som väntar på att hunden köpa ska testas.
Jag vill ha med henne hem.
Om det inte blir så då?
Då gråter jag blod.
Är du nervös eller?
Ja. Ja. Det är skitjobbigt. Jag vet inte. Det är bara hon och jag. Hon har tagit hela hjärtat. Inte bara en liten bit.
Kan du inte ringa och berätta hur det gick sen?
Ja då.
Okej.
Det här är Hundfabriken. En serie där vi granskar den statliga tjänstehundsaven. En storskalig produktion av chefer som drivs av svenska försvarsmakten och finansieras av våra gemensamma skattepengar.
Det finns ingen motsvarighet till den här verksamheten. Det finns andra statliga och även privata stora aktörer som har stor avel. Men just på schäferhundar i statlig regi i den här omfattningen är vi helt unika.
Det verkar som att poletten trillar ner lite där.
Men bakom det här världsunika hundavelsprogrammet som svenska staten äger döljer sig en märklig historia. I de kommande avsnitten kommer vi berätta om miljonaffärer, hundhandlare och ett schweiziskt bankkonto. Men innan vi kommer dit måste vi backa bandet.
Chefen är och förblir nog den militära tjänstehunden par preferens. Det är en hund som håller för vårt klimat.
Sverige har en lång tradition av statlig hunduppfödning.
Det militära tjänstehundarbetet handhavas i fredstid av en institution eller myndighet som benämnes arméhundväsendet och som är förlagt till Sollefteå.
Redan på 30-talet fanns en statlig arméhundskola uppe i Sollefteå som levde kvar i olika former fram till mitten på 90-talet. Efter det privatiserades den och bytte inriktning mot ledarhundar.
Men det bör vara riktiga chefexemplar. Inga tunna, spinkiga, nervösa och bitska typer. Framförallt inte det sista.
Men efter 11 september-attentaten 2001 ökade efterfrågan på minsökande hundar av hög kvalitet. Och USA började köpa upp hundar från hela Europa. Svenska myndigheter började få svårt att få tag på hundar.
Det råder brist på hundar i Europa, i varje fall på hundar som kan användas av Räddningsverket, Tullen, Polisen och Försvaret. Efter attentaten i USA den 11 september har USA...
Det fanns inte längre någon statlig hundavel att falla tillbaka på. Försvarsmaktens förband, Räddningsverket, Tullen och Polisen fick svårt att hitta tillräckligt med bra hundar. Därför beslutade regeringen 2003 att svenska staten återigen skulle börja med en egen storskalig tjänstehundsavel. Försvarsmaktens hundtjänstenhet fick 10 extra miljoner för att komma igång. Statlig hundavel hade inte funnits på 10 år, så försvaret fick börja från början. Steg 1. Att köpa in riktigt bra avelsdjur. Hundar som skulle bli urmödrar till de nya svenska försvarshundarna. Och kapten Pierre Wahlström fick en nyckelroll i att leta upp hundarna som köptes in.
Vi började ju från scratch och hade ju ingenting i princip. Och fick ju då börja sålla marknaden på avelsdjur. Vi skannade marknaden ganska bra för att komma igång. Det köptes upp hundar från både Sverige och utomlands för att komma igång med verksamheten.
Vad duktig tjej!
De kommande åren köper Försvarsmakten in hundar för mångmiljonbelopp. Hundar som skulle få en alldeles särskild uppgift. De skulle para sig och bli föräldrar och lägga grunden för en helt egen stam av försvarsmaktshundar. Målet är att föda fram hundratals nya valpar varje år. Men Försvarsmaktens storsatsning skulle snart väcka ont blod och leda till både anklagelser och anmälningar. Cecilia Tideström började på hundtjänstenheten 2007 som en av två ansvariga veterinärer. Då hade aveln kommit igång och det fanns redan mängder av hundar på plats.
Det kommer in hundar och det går ut hundar, färdigtränade hundar som de går ut och fortsätter sin utveckling på förbanden. Andra hundar som kommer in och det visar sig att de håller inte riktigt måttet. Så att det var en ständig ström och en besättning, en stor familj. Får en diarré i ena hörnet så är det kul om 40 stycken står och skiter blött. Liksom. Så att det här det är väldigt, väldigt komplext. Och sen lära känna en så stor mängd. Jag tror att jag har kommit i kontakt med tusentals med chefer under de här nästan 10 åren.
Var det här en ny typ av miljö för dig som veterinär?
Ja. Och framförallt ska vi göra den militära miljön var ju ny.
Det var romantik kan jag säga. Vänta. Kom Krejan. Vänta, ska jag ta. Jag får ta in Crazy.
Hundentusiasten Ingrid Tapper, som vi hörde i början av det här avsnittet, rotar människan som hon kallar sig själv. Hon är dressyrintresserad, aktiv i brukshundsklubben och har skrivit om Försvarsmaktens hundavel för Svenska Kennelklubbens medlemstidning Hundsport. Och hon minns hur peppat Hundsverige blev där i början. När det stod klart att Försvarsmakten återigen skulle börja avla hundar i Sollefteå.
Det var så här att hundskolan i Sollefteå som har funnits tidigare, den har varit ett mecka för alla oss som håller på med hundträning. Och i alla fall vi som håller på inom brukshundsklubben. Det var där vi hade våra kurser, det var där kunskapen fanns. Det fanns bara åka upp till den där anläggningen, det var jättehärligt. Och sen när det där lades ner eftersom det blev för dyrt, då var det liksom en lite sorg för oss som har hållit på länge. Men sen när det där sattes upp igen så blev det liksom, ja, nu kommer hundskolan, nu kommer kompetensen finnas på ett ställe igen. De flesta uppfödare var nog rätt peppade till att börja med, men det blev inte riktigt så. Och det har varit mycket konstigheter runt det där. Jag har lärt mig genom livet att alla kladdpapper ska man behålla, för det där är viktigast då, någonstans. Det finns alltid något telefonnummer eller någonting i det här.
Försvarsmakten börjar avla fram mängder med schäfrar varje år. Men det börjar koka ute i Hundsverige. Bland privata uppfödare som känner sig utkonkurrerade.
Den konflikten som har blivit är det att vanliga uppfödare, de har kanske en eller två, tre tikar max, sådär, någon fodervärdstik eller så. Och sen så tänker de väldigt mycket innan de parar och avlar. De flesta håller på väldigt är noggranna med det de gör. Och så kommer en aktör och bara sköljer över marknaden.
Istället för att köpa sina hundar av privata uppfödare som man förlitat sig på sedan mitten på 90-talet avlar Försvarsmakten nu fram sina egna schäfrar igen. Och de flesta hundar som inte klarar testerna som krävs för att bli tjänstehund skänks bort gratis eller säljs billigt, oftast för 2 000 kronor.
Så att det blir så mycket konkurrens som kommer ifrån staten helt plötsligt till privata aktörer.
Heja killen!
Han är alltid glad. Nästan alltid.
Ja, det här var Lolo som du träffade på Försvarsmakten.
Ja, men hej Lolo. Hur har det gått?
Jag har med Anna hem igen.
Hur känns det för dig då?
Jättekul. Jag vill ju det. Hon tog inte trappen, hon tog inte släden. Var lite passiv på de andra momenten. Alltså hon är för lugn. Och sen har hon en extra kota i ryggen. Så då kan de inte avla heller. Så jag har med Anna hem. Jag är lycklig.
Missnöjet med Försvarsmaktens dominerande ställning inom tjänstehundsaven gör privata uppfödare sura. Försvarsmakten anmäls till Konkurrensverket 2008 och Justitiekanslern 2010 och anklagas för att dumpa priserna på tjänstehundsmarknaden. De här anmälningarna leder inte till några åtgärder. Men hundenhetens testansvarige, Pierre Wahlström, säger att han förstår att deras hundavel gjorde svenska privatuppfödare upprörda.
Vi blir ju konkurrenter till de som en gång i tiden har sålt hundar till oss. Och det är klart att om de inte säljer hundar den omfattningen längre så är det ganska naturligt att de tycker att vi inte är bra helt enkelt på ren svenska. Och det får vi också känna på ibland ju såklart, den kritiken. Och jag tycker att den kritiken är viktig, den ska tas om hand. Sen är ju hund- och hästfolk lite speciella. Vi är känslomänniskor, vi arbetar med djur och vi kanske ibland skulle må bättre av att sansa oss och ta del av diskussion och debatten på ett mer sansat sätt.
Och en av dem som får klä skott för mycket av kritiken mot Försvarsmaktens storskaliga hundavel är Pierre Wahlström själv. Kanske beror det på hans inflytelserika position på hundtjänstenheten där han testar i stort sett alla hundar. Men kanske också på att han är en känd person inom hundsportvärlden.
Jag har någon form av officiell befattning i mitt yrke där jag umgås och träffar mycket privata människor. Jag har en tävlingsofficiell ställning när jag har nått som enda svensk den ädlaste valören. Jag är enda svensk som har dömt de här VM:en som jag berättar för dig. Det är klart att folk kan ju tycka att jag är bara helt enkelt för mycket och påverkar för mycket genom både yrkesrollen och i utövandet. Jag är som enda svensk har skrivit regelboken internationellt tillsammans med fem tyskar och en holländare. Jag vet inte om det skulle kunna sammanfattas med någon form av avundsjuka.
Ibland så får jag en känsla att det här handlar mer om personliga vendettor än det handlar om aveln i sig.
Cecilia Tideström, som under nästan 10 års tid jobbade som veterinär på Försvarsmaktens hundtjänstenhet i Märsta.
X antal människor som på något sätt inte gillar någon som får kanske lyckas göra någonting i livet. Och sen så jagar man på det planet också. Nej, det här är bara, det är bara kladd. Kladd är det.
Oavsett om det är avundsjuka eller berättigad kritik så blir tonläget högt från båda sidor. Förutom missnöjet bland privata hunduppfödare hamnar Försvarsmakten 2012 på kollisionskurs med Svenska Kennelklubben, den stora riksorganisationen för Sveriges hundägare som samlar runt 300 000 medlemmar.
Det uppstår en ganska snårig konflikt som ska komma att pågå i 5 år. I korthet handlar det om att Kennelklubben anklagar Försvarsmakten för att ha fuskat med mentaltesterna på hundarna de avlat fram. Tester som undersöker hundens ärftliga beteende, hur arg, rädd, uthållig eller arbetsvillig den är. Tester som Kennelklubben menar blir särskilt viktiga eftersom Försvarsmakten skänker bort eller säljer ut hundar som inte passar som tjänstehundar till privatpersoner.
Jag vet att i de här förhandlingarna så gjorde jag den här jämförelsen att om försvaret skulle ha tillverkat bilar så tror vi inte att man skulle få släppa ut de bilar man inte behövde på det svenska vägnätet utan att de besiktades.
Säger Ulf Uddman som är vd på Svenska Kennelklubben och skötte dialogen med Försvarsmakten under den här konflikten. Försvarsmakten å sin sida menade att det inte handlade om fusk utan om enstaka slarvfel. Men konsekvenserna blev ändå långtgående. Förutom att hundratals försvarsmaktshundar inte fick registreras hos Sveriges största hundorganisation var anklagelserna om fusk en bidragande orsak till att den som testar och utvärderar i stort sett alla hundar på Försvarsmakten, Pierre Wahlström, år 2014 stängdes av som internationell representant för Svenska Kennelklubben, som han tidigare företrätt ute i världen. Kennelklubben hade inte längre något förtroende för honom. Pierre Wahlström menade att det här var en del av en smutskastningskampanj mot honom personligen och säger att de inte fuskade med några tester.
Att vi skulle... Men ni fuskade inte med några tester?
Nej, alltså det är nog en orimlighet med tanke på att du ser hur vi protokoll för vår verksamhet. Och om vi skulle sitta här, en polisman och en militär eller en etolog, och vi skulle ha publik och åskådare här och vi skulle föra in allting i datorerna, så jag vet inte riktigt vad fusket skulle föregå oss utav. Men jag ska ändå säga, jag har inte läst det själv som du säger.
Men du känner inte till det?
Jo, jag har hört att det har varit så. Absolut, jag känner till det. Jag är medveten om att det har förts en dialog om att man har ansett att vi inte har fyllt i protokollen på rätt korrekt sätt. Den frågan är mig veteligen utagerad och har fått sina förklaringar.
Efter 5 års slitningar kom man i april i år fram till en gemensam lösning. Försvarsmakten ska nu börja mentaltesta sina hundar på det sätt som Kennelklubben vill.
Men även om just konflikten med Kennelklubben nu har fått en lösning, så pyr fortfarande ett missnöje ute i Hundsverige mot den statliga hundavelsverksamhet som har beräknats kosta 25 miljoner skattekronor om året och fått årliga anslag på drygt 9 miljoner kronor fram till 2016.
Misstänksamheten mot det här avelsprogrammet, och man skäller på att det kostar för mycket pengar, tar skattepengar.
Cecilia Tideström, tidigare veterinär på försvaret.
Det här är ett regeringsuppdrag. Det är skattebetalarnas pengar, ja. Och sen så tittar man på vad har det idag producerat, och då tycker man inte att man får ut rätt, alltså man får inte betalt skattebetalarnas synpunkt. Och det är fortfarande brist på bra tjänstehundar. Det hjälper ju inte, även om förut var det också brist, och det är fortfarande brist, så att det är jättetråkigt här. Och vi är inte sämre än att vi läser det som skrivs och lyssnar på det som tyvärr kommer dyker upp här och där.
När Försvarsmakten drog igång sin storskaliga avel för drygt 10 år sedan började man lägga miljontals av de här skattepengarna på att köpa in tikar att bygga sin avel med. Mängder av hundar. Men Ingrid Tapper, som frenetiskt börjat rota i Försvarsmaktens hundavel, misstänker att det är någonting konstigt med hur affärerna går till.
Jag undrar var pengarna tar vägen, var de läcker ut någonstans. För att det är verkligen, verkligen en fundering jag har. Men det är sånt där som jag har inga belägg för det överhuvudtaget. Men jag skulle gärna rota i det, om jag kunde.
Här har vi ett exempel på en hund.
Mm. Och vi börjar göra just det. Titta närmare på affärerna runt om hundar som Försvarsmakten köpt in.
Mm, jag ser.
Det är helt oförklarligt. Helt oförklarligt, vill jag påstå. Med tanke på att det är skattepengar så blir jag ju lätt upprörd faktiskt. Det är ju inga småpengar och det är ju inte några hundar heller.
Försvarsmakten menar att de har hållit sig till regelboken. Men vi gör en upptäckt som skulle kunna innebära att en av Sveriges största myndigheter har brutit mot lagen. Om det hör du i nästa avsnitt.
Du har hört första delen av Kalibers serie Hundfabriken. Fortsätt lyssna på webben, i appen Sveriges Radio Play och på andra ställen där poddar finns.
Det här var ett poddradioprogram från Kaliber i P1 i Sveriges Radio. Alla P1-program finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.